Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Vem kör intro? Är det jag? Är det du? Vem körde förra?
Ja, det var jag som flummade så mycket, tyckte du.
Ja, du verkade onykter.
Ja. Så börjar du.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete med Compricer. Compricer är ju en jämförelsesajt. Vad säger vi? Vill du, Mattias, fylla i här? Det här är ju, börjar vi kunna nu. De är ju så trogen partner till oss.
Det är superkul.
Ja, de gillar oss, vi gillar dem.
Det är roligt att man har en sån trogen partner. Mm. Och särskilt eftersom vi faktiskt står för vad de ägnar sig åt. Det är ju en väldigt bra sajt helt enkelt.
Och det är att hålla ner, se till att man får bra värde på sina ekonomitjänster, försäkringar, räntor och så vidare. Men se till att inte hålla på att betala för mycket heller.
Precis.
Så att, och de är liksom ekonomicoacher också, inte bara
jämförelsesajter. Ja, skriver man i där så det är liksom inget skum som pågår. Man kan skriva in vem man är, vad man söker, vad man vill ha hjälp med. Så är det faktiskt någon som ringer upp en. Mm. Och sen kan man få hjälp med att göra de här skiften och bytena. Eller så kan man bara få den info man behöver. Det är inte svårare än så.
Vi kan inte säga skumt som pågår, för att då börjar du att tänka på samma gamla historia, eller hur?
Vadå?
Det är något skumt påväxt i boendemiljön.
Ja, det går vi inte. Nej, det var en
jo, det kan jag faktiskt säga. Ja. Att när vi gjorde Lyxfällan så hade vi en duktig person på att besiktiga hus, men han pratade så komplicerat svenska. Så det var en mardröm för tv, så han kunde liksom komma och ge familjen beskedar så här, jag har hittat en mikrobiell påväxt i boendemiljön. Och alla är bara så här, ja, okej. Okay.
Vad betyder så mikrobiell påväxt
så får vi
i boendemiljön?
Jaså, är det mögel i barnens rum? Ja, det är det. Det är så, så det är något skumt som pågår i boendemiljön. Det är som
ja, det har blivit ett begrepp efter det.
Oh. Nåväl, skitsamma. Man har ju klickat på avsnittet för att man inte bara vill lyssna bort, utan man vill också lyssna på våran expertgäst som är med sådär, Arturo Arques.
Tack.
Välkommen.
Tack så mycket.
En lokal applåd.
Hur är läget?
Jo, det är alldeles utmärkt. Tackar som frågar. Hur är det själva?
Hur går det med styrkeklassikern?
Ja, den har jag lagt på is.
Jaha. Ja. Okej. Okay. Nästa fråga.
Ja. Men du ser jädrigt, du ser jädrigt fräsch ut, men det gör du alltid.
Ja, jag försöker hålla igång lite grann. Ja.
Vi ska prata om bostadsmarknaden, Arturo. Mm. En av dina favoritområden.
Ja, tack.
Och en av våra favoritområden. Och dessutom en av lyssnarnas favoritområden. Vi får mycket frågor och folk som är olika fram och tillbaka. Till att börja med så tänkte vi börja det finns ju någonting som ni kör, som ni kör på svenska, som heter Boindex.
Ja, det är riktigt.
Som är kört förut, men som du har hållit på att förändra av sig. Kan du inte berätta lite om vad säger den, var står vi och vad kan vi lista ut av det?
Lite kort då. Boindex har vi hållit på med sedan 2000. Och Boindex, det mäter hushållens köpkraft vid köp av boende. Det vill säga deras möjlighet att köpa en bostad. Boindex är 100 när hushållen behöver lägga 30% av den disponibla inkomsten på boende.
Vänta, stopp här nu. Okej, 100, så att 130 i någon siffra borde vara...
Är bra, eller vad
det är bra. Jag kan säga så här, gör det lite enkelt. Boindex på 100, det innebär att man lägger 30% av den disponibla inkomsten på boendet. Är det så att boindex är över 100, då lägger man mindre än 30% av den disponibla inkomsten på boendet, vilket är bra. Så ett boindex över 100 är bra och ett boindex under 100 är mindre bra, därför att då måste man lägga mer än 30% av den disponibla inkomsten på boendet. Mm. Och då kan man undra, varför just 30% av den disponibla inkomsten?
Jag kan fråga, varför just 30%?
Ja, därför att då har det visat sig, forskning och erfarenhet visat, att om hushållen över en längre period behöver lägga mer än 30% av den disponibla inkomsten på boendet, så är det många hushåll som förr eller senare får problem. Så det är rätt bra att ha en hushållsekonomi där boendet inte slukar mer än maximalt 30%.
Men då stannar vi en gång till då. Den disponibla
inkomsten.
Det tror jag man måste förklara. Vad menar ni när ni säger disponibla?
Då menar vi den inkomsten som du har efter skatt och bidrag.
Vi har i familjen, va? I hushållet.
Det är de hushållet som vi pratar om.
Efter, alltså när man har fått sin lön efter...
Minus inkomstskatten plus eventuella bidrag.
Ja, och då har man en peng kvar. Låt oss säga att den
disponibla
är,
inkomsten är den som faktiskt hamnar på kontot.
Ja, och låt oss säga att det är 50 000 på ett par. Ja. Alltså, som vi bara hittar på den siffran. Mm. Och hur skulle då bostad...
Då, säger alltså, du 30%,
då tänker du att 30% får den kosta. Är det med ränta och månadsavgifter?
Det är den totala boendekostnaden. Och då har vi tagit hänsyn till ränta. Vi har också tagit hänsyn till skatter. Så har eventuella ränteavdrag, vilket vi har idag. Så har vi tagit hänsyn till det också. Sophämtning, om vi pratar sophus. Eller småhus. Mm. Det inkluderar väl alla de kostnader som ingår i att bo i det här småhuset. Pratar vi bostadsrätt, så de kostnader som medför.
Hemförsäkring. Fasta kostnaderna kan man säga. Ja, plus hemförsäkring.
Alla kostnader som ingår i boendekostnaden. Det kan vara hemförsäkring.
Var går gränsen där? För att el ingår i
hushållselen
i boendekostnaden.
Det är boendekostnaden.
Hur är det med bredband?
Den har vi också inkluderat.
Hur är det med Netflix?
Det ingår inte.
Nej, så det finns någon gräns här.
Det finns en gräns, exakt. Mm. Men det som du måste ha för att ha tak över huvudet och fungera. Så då tycker vi bredband ingår som en
och
naturlig
hemförsäkring
och hemförsäkring. Mm. Ja, precis. Ja. Det är riktigt.
Mm. Ja. Bra, då fattar
då det är boindex.
Och då säger du att om man då tillhör den härliga gruppen människor som får ut 50 000 när allting är klart med två bra inkomster här, då ska man inte lägga mer än 15 000 ur sin plånbok på boendekostnad för att det ska bli de här 30%.
Därför 3 gånger 50 är 15 i det här fallet. Det är riktigt. Så då är det bra att man inte behöver lägga mer än 15 000 kronor på boendet. Nu ska jag väl säga att det här exemplet är ganska bra då. Mm. 50 000 disponibel inkomst.
Jag tar alltid bra exempel.
Ja, du gjorde det.
Det är bra för att det är en hög siffra och bra för att det är
bra är det med att det är en bra lön. Bra mycket.
Om man har sagt att man har 27 800 disponibelt, då ska vi räkna 30% på det. Så det var ju bra. Tack Mattias för att du tog en väldigt jämn siffra.
Fan, man är ju...
Jag säger så han tänkte. Nej, och det här gör vi 4 gånger om året så att man kan följa det här. Och det som är bra att följa ett sånt här index till exempel, det är att det finns ett visst prognosvärde. För då har det nämligen visat sig då att och när hushållen behöver lägga mer än 30% av disponibel inkomst på boendet, det vill säga att boindex ligger under 100, då ökar sannolikheten för sämre bostadspriser. Och omvänt då, om hushållen inte behöver lägga så mycket pengar på boendet, då finns det ju en möjlighet för hushållen då att betala mer för bostäderna. Och när det blir ökad sannolikhet för högre bostadspriser.
Så när det blir budgivning på lägenheten kan man säga att vi kan lägga 200 000 till för vi har ändå inte 30% av
boendet. Vi har fortfarande marginal, helt rätt.
Det är inget problem. Nej. Banken kommer inte få panik när vi ska lånelöfta av oss. Så då tror man då att priserna kommer fortsätta stiga.
Ja.
Och är den under 100 så kan man gissa på att det blir en avmattning eller att priserna till och med sjunker.
Ja, därför att hushållen inte har råd att betala de priser som råder.
Och vad är index nu då?
Nu ligger indexet på 115. Det innebär att man lägger ungefär 26% av den disponibla inkomsten på boendet. Så generellt sett så ser det bra ut.
Hur mycket mer än 100, nu ska vi få världens sämsta fråga. Ja. Hur mycket mer än 100 är 115? Alltså jag förstår att det är 15 som är skillnaden, men är 15 jättehögt? Eller
det är skillnaden mellan att lägga 30% av disponibel inkomst på boendet eller 26%.
Och vad är det högsta vi har haft sedan ni började mäta? Är 115 liksom rekordhögt? Eller
om vi börjar prata om nivåer runt 125-130...
Då är det över. Tvärtom.
Då är det då har hushållen väldigt stark köpkraft. Mm. Alltså då är det antingen väldigt låga bostadspriser.
Då är det bara att låna på.
Eller
bara för fan.
Eller så har man väldigt hög lön.
Okej. Okay. Så 115 är bra. Förvånar den siffran dig när du fick rapporten i handen? Var det som att du sa så här, 17, var det inte mer eller var det inte mindre?
Nej,
eller?
Nej utan jag tycker det var ganska normalt. Indexet runt 115, det är okej. Okay. Det är fortfarande en bit upp till att behöva lägga 30% av disponibel inkomst. Och vi ska också komma ihåg en sak, att det här är när man går och köper en bostad idag. Om vi skulle titta istället på bostadsbeståndet som det är. Alltså alla som bor idag, lägger de i genomsnitt 26% av disponibel inkomst på bordet? Nej, det gör de inte. För många av dem har ju köpt bostad för länge sedan då priserna var annorlunda. Så och man kanske har amorterat mer än i våra antaganden och sådana saker. Så att 26%, det är vad man i genomsnitt behöver lägga om man köper ett boende idag. av sin disponibla inkomst på boendekostnader. Men den andelen som man lägger generellt sett, alla, hela Sveriges befolkning, den är lägre. Just därför att det finns många som har köpt bostäder för länge sedan och har en lägre boendekostnad än vad de som går in och köper idag, såklart.
Men kan man säga så enkelt idag, så att tack vare nu att boindex är 115 och ser att betyder det att priserna kommer fortsätta öka på lägenheter och villor, eller kan man säga att det finns idag andra faktorer som gör att man kanske inte kan lägga lika mycket bud, som handlar om, ja men du vet, det finns lånetak och det finns kontantinsats och så vidare. Är det verkligen den disponibla inkomsten idag som alena råden påverkar vår budgivningsförmåga?
Liksom? När man går till banken och lånar pengar, det som är avgörande för om du får ett lån eller inte, det är ju hushållets återbetalningsförmåga. Mm. Och det är ju i första hand de inkomster du har. Sen finns det kreditrestriktioner som begränsar dina möjligheter, och nya amorteringsregler som begränsar dina möjligheter att ha en allt för hög skuldsättning, som också sätter gränser. Mm. Men generellt kan man säga att om du har ett boindex som idag runt 115, plus minus några enheter från ett kvartal till ett annat som det har sett ut på senare tid, då kan man väl säga att hushållens möjligheter idag ser generellt sett bra ut. Men, vilket jag tycker är viktigt att undersöka då, det här gäller ju inte alla hushåll. Framförallt inte de som är ensamstående med barn, ensamstående utan barn, eller de som är unga och ska in på bostadsmarknaden för första gången. För dem, där ligger inte köpkraften. Det är det inte prat om att det är 26% av disponibel inkomst man behöver för att kunna köpa en bostad idag, utan den är ju mycket högre. Och det gör ju då att de här kategorierna då, de blir utestängda. Som de unga till exempel som ska in för första gången.
Mäter man så, finns det en liksom sån index?
Finns ett index för unga som ska in för första gången. Okay. Finns ett index för ensamstående med två barn. Finns ett index för ensamstående utan barn och så vidare. Ja, det gör det.
Kan vi få några smakprov på det? Klarar du det i huvudet? Nu sätter jag det på pottan rent.
Det är beroende på vilken del av landet vi pratar om. För vi tittar ju inte bara generellt i hela riket och så smetar vi ut det. För det skulle bli väldigt orättvist.
Ja, för vi skiljer det väldigt mycket. Att för vissa delar av landet så går det upp och vissa, alltså går bostadspriserna upp och vissa delar så går de ner.
Det är riktigt. Och nu senast så man konstaterar att priserna har gått upp väldigt mycket i till exempel Östersund. Vi kunde också konstatera att priserna gick upp också i, jag tror det var Falkenberg. Medan det i orter som Enköping, Borlänge och Sandviken, där sjönk faktiskt priserna på bostadsrätter till exempel.
Kan man dra några slutsatser av det? Det var ju svårt på den här listan att förstå varför någon har gått upp och gått ner. Det var inte som att det var stora mot små eller norra mot söder, utan det var ju lite blandat.
Det kan vara blandat kompott. Ibland kan man se vissa trender, att till exempel priserna går upp för bostadsrätter men inte för småhus och tvärtom. Mm. Och ibland kan man se att storstäder drar och mindre orter drar. Så det kan variera från kvartal till kvartal. Så man ska inte dra för stora växlar från ett kvartal till ett annat, utan det är bättre att titta, okej, nu har vi haft 4-5 kvartal när det sett ut på det här sättet. En sån grej, och det är därför jag nämnde det då, det är de här grupperna då som det pratas mycket om i media, att unga har väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är sant. Det är väldigt tufft för dem. Därför att de har oftast lägre inkomster. Unga flyttar ju till orter där det finns arbete. Det är ofta storstäderna, Stockholm, Göteborg, Malmö till exempel. Och där är ju bostadspriserna högre. Är man dessutom ung, då har man inte haft tid och möjlighet att spara ihop till en kontantinsats. Och det betyder att man behöver ha 85% belåning. Vilket idag med bolånetaket är det som krävs. Och det är klart, då blir boendekostnaden väldigt hög med de bostadspriser vi har. Och därför så är det tyvärr så att många unga idag utestängs. Men allra tuffast, och det kanske inte framgår så tydligt i media, det är ju faktiskt de som är ensamstående med barn. De har faktiskt ännu tuffare. Och typ exempel, ett par som bor i en storstad och bestämmer sig för att skiljas. Det är ju katastrof ekonomiskt för många. Hur ska man lösa det? Och det finns säkert många par där ute som lever ihop med sin partner, men som gärna skulle vilja skiljas, men man har inte råd. Man har ingen bra lösning på hur man ska komma ur det här. Och det är naturligtvis otroligt tråkigt.
Det vi har sett en trend nu på sistone, det här vet jag att du kan mycket om, är ju att det dyker upp fler alternativa boendeformer. Det har bara pratat om så här, antingen köper man villa eller bostadsrätt, så man har en jädra tur att färva morfars hyresrätt på något sätt. Men det händer ju saker,
ja,
här, så man
det
ser
gör
lite
faktiskt
annonser
det.
Och grejer.
Ja, jag är glad att du tar upp det. Bostadsutvecklare idag och fastighetsbolagen har ju insett att fortsätta att bygga till de liksom, priser vi har idag och med de kreditregler vi har idag, gör det väldigt svårt. Vi ser till exempel att nyproduktionen av bostadsrätter har sjunkit senaste året nu kraftigt, och det som ligger liksom i planeringen framöver har ju också sjunkit väldigt, väldigt mycket. Så det kommer inte komma ut lika många bostäder de närmaste åren så som det har gjort tidigare. Därför att man ser att det är helt enkelt svårt att bli av med dem. På grund, som jag sa, av det höga prisläget, men också på grund av de kreditregler, kreditrestriktioner som vi har på goda grunder, ska tilläggas. Det gör det väldigt, väldigt svårt. Och det man har gjort då, förutom att man har kritiserat Finansinspektionen för de här förändringarna då, och oss banker för att de tycker att vi borde se över våra kreditregler, det är att man har faktiskt blivit lite innovativ, och det tycker jag är väldigt, väldigt glädjande. Så många av de här bostadsbolagen, eller byggföretagen och bostadsutvecklarna, de tittar på alternativa
upplåtelseformer. Du tänker som Riksbyggen och HSB?
Riksbyggen, HSB, JM, Skanska med flera. Mm. Och tittat och sagt så här, okej, hur kan vi hjälpa unga in på bostadsmarknaden? Och jag har ju ibland känt mig lite ensam när jag har sagt att det största hindret för de unga, det är ju, det är inte kreditrestriktionerna i första hand, utan det är ju i första hand bristen på kontantinsats. När skulle man ha fått möjlighet att kunna spara ihop den här kontantinsatsen? För saken är den, och det gjorde vi också en undersökning på ganska nyligen. Jag tittade på Stockholm, Göteborg och Malmö. Och så sa jag så här, ja, men om jag är ung och behöver en bostad på ungefär 30-35 kvadratmeter och kan acceptera att pendla max en timme, vilken lön krävs det för att köpa en bostad i Stockholm och Malmö? Och då visar det sig att lönen som krävs i Stockholm och Göteborg är 28 000 kronor i månaden i genomsnitt. Och då pratar vi alltså om, eftersom vi pratar då pendlingsavstånd, så pratar vi då inte Stockholms innerstad, utan pratar vi i kommuner runt omkring. Samma sak i Göteborg, samma sak i Malmö. Och då visar det sig som sagt att 28 000 kronor i månaden före skatt räcker det för att kunna köpa en lägenhet på 30-35 kvadrat inom pendlingsavstånd i Stockholm och Göteborg. Liksom. Till exempel Vallentuna, Täby och Sollentuna, vad det nu kan vara. Om vi pratar Stockholmsområdet till exempel. Pratar vi Malmö, då räcker det med en lön på 22 000 före skatt. Så i Malmö är det ett icke-problem. Sen ska vi också komma ihåg att har du gått på högskolan i Göteborg till exempel, Handelshögskolan, eller har gått på Stockholms universitet eller Tekniska högskolan i Stockholm, då har du många gånger en ingångslön. Är du civilingenjör idag, då är det inte ovanligt med en ingångslön på 30 eller faktiskt strax över 30 000 spänn. Då är det ju inget problem. Såvida du inte har den här kontantinsatsen, för då blir det ju ett problem i varje fall. Mm. Så att nu är ju inte alla civilingenjörer har en ingångslön på 32 000 kronor. Det ska gudarna veta. Det finns ju de som aldrig har det ens som slutlön. Mm. Men jag vill bara säga det, att många unga idag, har de väl fått ett jobb och är välutbildade, då är det kontantinsatsen som sätter begränsningen.
Och då tycker du att nu har bostadsbolagen blivit lite kreativare att lösa detta. Och kreativ i ordets
rätta bemärkelse. Ja,
faktiskt. Inte att man hittar på en massa fluff
idéer. Men berätta, olika former av köp.
Ja, jag tycker det är väldigt kul då. För då, om vi tar det här exemplet med att många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden för att man inte har en kontantinsats. Ja, då har till exempel Riksbyggen liksom ett koncept som innebär då att du börjar med att hyra. Så man kallar det för hyrköp. Och då börjar man alltså hyra.
Som man hade på tvn på det glada 80-talet.
Ja, lite så va? Ja. Och i det här fallet då pratar vi om att man bygger en bostadsrätt, alltså en bostadsrättsförening. Så man bildar en bostadsrättsförening och bygger det här huset där alla lägenheter egentligen är bostadsrätter. Men 10% av de här bostadsrätterna, de liksom upplåter man då i andra hand till en privatperson. Och då har man då en åldersbegränsning, för då riktar man sig till yngre. Och eftersom det är Riksbyggen som är liksom ägaren av den här bostadsrätten, då är det ett förstahandskontrakt man får, vilket kan vara tryggt som hyresgäst. Och då har man en viss tid på sig innan man behöver bestämma sig för om man vill köpa den här lägenheten eller inte, den här bostadsrätten då eller inte. Och då är det så att då får man köpa den till samma pris som Riksbyggen en gång i tiden själv betalade. Så det är som en gratis option. Det tycker jag är ett exempel på lite innovation och lite nytänkande. Ett annat...
Så Riksbyggen, kan man säga, köper lägenheten, eller de säljer den aldrig. Men så det är de som äger lägenheten.
De äger lägenheten.
Så säger de så här, den här lägenheten kostar 3 miljoner. Mm. Du hyr den av oss för 8 000 i månaden. Och sen så om du bara någon gång inom de kommande 3 åren, eller vad vi nu hittar på, säger så här, ja men nu kör vi. Nu har jag fått godkänt på banken. Nu har jag samlat ihop överskottet till mina 15% av de här 3 miljonerna. Eller jag har ärvt de pengarna här. Mm. Och då får man inte någon så här, räknar vi om vad priset är idag, utan då är det fortfarande det priset som gäller från början. Då.
Om jag har förstått saken rätt, och det tror jag att jag har i det här fallet, ja. Och vi pratade det här exemplet med Riksbyggen, så är det så det fungerar. Ja, precis. Ja. Sen finns det andra exempel på lite kreativitet. HSB, de har någonting de kallar för HSB-dela. Och det innebär att, för de förstår också att det är svårt med folk att få fram kontantinsatsen och kanske inte ens ligger i närheten av det heller. Och då går man in och så äger man, så man sluter ett samrättsägaravtal med dig som privatperson, Charlie till exempel. Om du flyttar dit 25 år gammal och sen äger du den där till hälften och HSB äger den andra halvan. Och sen har du också en viss tid på det att köpa ut och lösa ut HSB under den här perioden.
Mm.
Och då, det här riktar sig också till yngre människor. Ja.
Men om vi pratar, annars då, fyra ungdomar, kan inte fyra ungdomar gå ihop och köpa en etta på 30 kvadrat och dela på den?
Så skulle man kunna göra. Och idag är inte det ovanligt att flera går in som delägare.
Nej, precis.
Men när man går in som delägare, förr i tiden, då var det väldigt vanligt att pappa och mamma ska i borgen.
Mm.
Ja, det ser vi inte så mycket av idag. Utan det vi ser istället är att pappa och mamma går in, låt säga att de går in med kontantinsatsen som Charles var inne på där. Mm. Vi säger att det är det som föräldrarna går in med. Då står de också som ägare på den här bostadsrätten också. 15%, så då äger sonen eller dottern 85% och så äger pappa eller mamma eller både och.
Men hur skulle ni se det nu? Och leker att du bara att du sätter på dig bankmannahatten och sen så är det fyra.
Du menar den gröna skärmen?
Ja, precis. Nej då, jag tänker att du behöver inte ha någon hatt alls. Inte ens lös skägg. Men vi leker med tanken att fyra stycken kompisar går ihop.
Mm.
Och så kommer man till er och säger så här, hej, vi vill låna pengar.
Mm.
Och vi kommer äga 25% var i den här.
Ja.
Och därav så blir kontantinsatsen lägre som gör att de kan köpa den tillsammans. Ja. Skulle ni värdera så lägger ni in någon annan aspekt? Men det funkar inte. 4 pers på 30 kvadrat. Eller rent ekonomiskt så borde det kunna vara en bra lösning för att få en bostad.
All kreditprövning är individuell. Så att det beror ju på naturligtvis hur upplägget ser ut. Men absolut, det där, så skulle en lösning kunna vara. Och det förekommer ju att man köper ihop tillsammans med någon.
Mm.
Får bara lägga till en sak.
Kanske inte fyra personer. Vi kan den ena får en pojkvän.
Jag frågar bara rent krasst.
Nej, men det är möjligt.
Skulle det kunna vara så? Ja. Men säg att man köper en trea då? Eller en större?
Men det är det HSB gör här. HSB säger vi kan vara din kompis.
De går in
som
med halva.
Köper med.
Ja, HSB går in och säger vi köper halva lägenheten. Och du har en viss tid på det att lösa ut oss. Och i HSB-fallet då är det så här att, låt säga att du vill lösa ut dem efter 5 år, då gör man en marknadsvärdering efter 5 år i det fallet. Och så
det gör att HSB har en potentiell uppsida i affären också. Om de själva tror.
Ja, det är aldrig några röda kors där, det får du komma ihåg.
Va?
Det är ingen välgörenhetsorganisationer någonstans. Så
nej, men det förstår jag ju. Men det är inte som en självklarhet heller bara att det är nyproduktion. Att man kan räkna med att en nyproduktion går att sälja 2 år senare för mer än man köpte den för. Lite som när man köper en ny bil så betalar man ju någonting extra för att man för nybilstoften också. Och så brukar det väl vara med nya lägenheter också.
Och så tror jag många av de här bostadsutvecklarna och fastighetsföretagen känner att det är inte självklart, framförallt inte på kort sikt, om man köper en nyproduktion eller även en vanlig, alltså på sekundärmarknaden, en lägenhet, att det är självklart att det ska gå upp varje år. Och det är klart att det minskar ju osäkerheten för konsumenten som går in och köper eller går in och hyr eller vad det nu är. Det minskar ju risken. Och det är klart att efter 4-5 år så kanske man har sett att nu har priserna gått upp och då är det inte alls lika farligt liksom att gå till banken. Och man kanske har sparat ihop till en ordentlig kontantinsats. Bara lägga till en sak. I båda de här fallen, HSB-dela och Riksbyggen då, hyrköp. Det här är nya koncept som tas fram just nu, as we speak så att säga. Och när det gäller kreditbestämmelserna och sådär, och hur bankerna kommer att agera, det är lite öppet ännu, som till exempel HSBs del på just din fråga. Så att vi får se, men jag nämner det därför att jag tycker att det är, jag skulle vilja säga, ge en eloge till bostadsutvecklarna och fastighetsbolagen att man istället för att kritisera andra faktiskt går till sig själva och tänker så här, vi måste tänka till själva, vi måste se vad är grundproblemet och vad kan vi göra och förändra för att öka möjligheterna för folk att få tak över huvudet. Och det tycker jag de ska ha faktiskt en eloge för.
Men då om jag ska vara lite bister så tänker jag att det är ingen som är så chanktil så att de liksom bara, det där Riksbyggen då, de har ju ändå någonstans bildat sin förening och de har gått in med pengar. Det är ju kanske fortfarande finns ett övervärde. Alltså, det låter ju jättefint. Jag tycker att det är jättebra. Verkligen, jag håller med. Det är fantastiskt att man gör så här. Men är det inte någonstans, det är väl ändå så att det här är ju ändå kommersiella aktörer som vill tjäna pengar.
Likt
de här hyrköpen på tv på 80-talet.
Mm. Men jag förstår inte din fråga, det är väl klart. Jo, då kan de ju bygga fler lägenheter, sälja fler lägenheter.
Det låter ju fint att då kan man hyra. Ja, men till vilken hyra då? Vad bestämdes marknadspriset på den här Riksbyggenlägenheten? HSB vill ju vara med på vinsten upp. Alltså så här, ja, det, jag fattar att de vill det, men hur dyrt kommer det att bli? Tror du att det kommer vara en...
Kommer vi varna för de här sakerna?
Det här låter ju så bra så att man tror inte det är sant.
Ja, och som av en händelse då så har jag tagit fram tillsammans med mina kollegor ett informationsmaterial då, en broschyr eller vad vi kallar det för, som beskriver de här olika alternativen. För det finns ju många andra. Det finns bostadsrätt 2.0 för att ta ett annat exempel, ägarlägenheter.
Oj, men de här måste vi få prata om också då. Ja,
så vad det poppar upp. Bostadsrätt 2.0?
Ja, väldigt förenklat då. Bostadsrätt 2.0 är som en bostadsrättsförening, men där man lägger in ännu mera lån i bostadsrättsföreningen än vad man gör idag. Lek med tanken att vi är ett byggföretag och så säger så här, vi vill bygga ett flerbostadshus i form av en bostadsrätt, bostadsrättsförening. Och det här kostar 100 miljoner. Och då finansierar man det genom att lägga 20-25 miljoner. Förlåt, man tar ett lån på 25%, 20-25%, och lägger de lånen, i det här fallet 20-25 miljoner då, i föreningen. Resterande pengar, för det kostar ju 100 miljoner, 75 miljoner till exempel, det får de som flyttar in betala.
Som insats.
Som insats. Mm. Så ser finansieringen ut idag i nyproduktion för en vanlig traditionell bostadsrättsförening. Men om vi då pratar bostadsrätt 2.0, då har man en skuldsättning i föreningen som är 80%, det vill säga då skulle det ligga 80 miljoner i lån i föreningen, och insatserna då som man kräver av de som flyttar in är 20 miljoner istället för omvända då. Och det är klart att då behöver man inte lägga lika mycket insats som tidigare. Och normalt sett så, ja, betalar man, istället för att betala då, låt säga, 3 miljoner insats, så kanske man betalar
1 miljon.
Ja, eller en halv miljon i insats.
Och andra sidan och så får man gå till banken och låna. Avgift i föreningen på 15 000 i månaden från start.
Ja, men baksidan då är ju då att då är skuldsättningen mycket högre i föreningen. Föreningen kan inte göra ränteavdrag, vilket du kan göra som privatperson. Så det betyder att kapitalkostnaden då blir ju högre. Dessutom är det ett bolag som gör det här, och det här bolaget för att kunna finansiera det här ger ut då säkerställda bostadsobligationer, och det här gör man förmodligen till det här kostar förmodligen lite mer i ränta än vad det hade gjort om man hade konkurrensutsatt det här. Dessutom så måste de som bor där acceptera att de som sitter i styrelsen är det här bolaget, och det här bolaget heter Well Fastigheter, och de kan inte avsättas heller under den här perioden som lånen finns, som finansieras av det här Well Fastigheter. Så att det finns nackdelar, och som sagt, boendekostnaden blir mycket högre, faktiskt högre än i en hyresrätt i början. Sen är ju tanken den i takt att man amorterar, att man får ner boendekostnaden.
Men tackar man ja till detta kanske man inte gör det i huvudsak därför man tror att här är mycket billigare än att hyra, utan det fanns ju liksom inte någon lediga lägenhet på Kungsholmen.
Precis, och det krävde inte lika mycket insats.
Nej, men har vi inte... Det låter för mig då, nu ska jag vara lite skeptisk här.
Ja.
Bostadsrätt 2.0, det låter som bostadsrätt 1.1. Det vill säga de här bostadsrättslagdhusen i Västerhaninge och i Tyresö och i Nacka som byggdes med alldeles mycket förlåning på föreningen så att det kostade 15 000 kronor i månaden till föreningen. Och sen vips gick luften ur bostadsmarknaden och så stod folk med lägenhet som var värdelös och föreningen fick inte göra ränteavdrag längre på grejerna. Och sen så gick föreningarna i konkurs och så helt plötsligt var man hyresgäst istället. Liksom. Mm. Är det inte väldigt nära det som vi förr i tiden kallade för en dålig bostadsrättsförening bara?
Jag ska uttrycka mig så här. Att jag har själv varit med faktiskt som ordförande i en förening när bostadspriserna var så låga att liksom de var värda noll.
Lämna tillbaka då.
Så man, precis. Och jag vet att min syster, hon bodde uppe i Sundsvall, samma sak. De köpte sina bostadsrätts... Precis ett sånt exempel som du tar upp. Jag tror det var en sån här bostadsrättsradlänga liksom med 12 lägenheter, bostadsrätter. Och sen börjar en och två och sen till slut tre, slänga in nyckeln, och då tyckte syrran och de, priserna går ner så himla mycket. Vi tar den här torsken och förlorar allt, betalar 3 månadsavgifter, men vi köper en kåk istället, för de har också fallit mycket mer i kronor. Och så gjorde man det. Och sen x antal år senare, de flyttade därifrån, så hade de ändå gjort en vinst.
Mm.
Men då gäller det att man har muskler och kan göra de här grejerna. Så att, och det är klart, man kan aldrig utesluta någonting. Men det jag tycker är positiva, det är att man är lite innovativ och kommer med nya lösningar och inte bara klagar på andra, alltså tillsynsmyndigheter eller banker, utan man försöker hitta lösningar då. Och det är klart att det finns några av de här alternativen som jag tycker är mer attraktiva än andra. Och det vi gör i den här sammanställningen för konsumenten, och det är ju ert jobb i första hand och även mitt som privatekonom, det är att upplysa konsumenten. Vad är det här för någonting?
Mm.
Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Mm. Och vilka de här olika koncepten och upplåtelseformerna främst passar? Och det är klart att jag själv, vi har inte pratat om ägarlägenheter till exempel. Men för den som är villaägare, har haft villan länge, har en låg skuldsättning och får loss en hel del pengar, ska snart gå i pension och vet att man kanske inte får jättemycket i pension, tycker om att bestämma hur det ser ut inne i bostaden, vill göra om en massa och orkar inte och vill inte hålla på och snacka med en styrelse om får jag hyra ut eller inte, får jag flytta väggen eller inte, man är van som villägare att göra som man vill, då är ju ägarlägenheten ett jättebra alternativ för den kategorin människor.
Men vad är en ägarlägenhet?
Ja, en ägarlägenhet, det är någonting som JM till exempel.
Det är det alla tror att de har.
Ja, precis, fast ingen har. Nej, men det är bra Charlie, det är en jättebra synpunkt. JM är väldigt positiva till det här med ägarlägenheter och jag förstår varför. Och utomlands så är det väldigt, väldigt vanligt. Utomlands i Spanien, återigen, där mina föräldrar är ifrån, där är liksom antingen eller, antingen hyr du med allt vad det innebär i för- och nackdelar, eller så äger du med för- och nackdelar. Men det JM har gjort, det tänkt till ett steg till. För en nackdel med, om jag går till mina släktingar i Spanien till exempel som bor i lägenhet, äganderätt då, då har man liksom en hel del gemensamma utrymmen. Jag vet att pappas lillebror till exempel, där hade man en swimmingpool. Såg jättefint ut när allt var nytt och fint. Vi pratade 30-35 år sedan tillbaka i tiden. Han hade fortfarande samma lägenhet kvar. Och det var jättepopulärt att använda den här poolen och sådär. Men sen upptäckte man liksom att det krävs en del underhåll. Och det där förföljde ju efter 10-15 år. Och varje gång jag var där och hälsade på sammanfattningen kan inte göra någonting åt det där. Det ser förskräckligt ut. Hela innergården liksom.
Mm.
Och det var det här problemet då att nej, men det är ingen som vill skjuta till de pengarna som det krävs. För då är det nämligen så här, och så är det även i Sverige då att när man ska göra någonting med yttertaket eller fasaden eller om man då har någonting på innergården eller någonting, då är det så här att förening, det finns ju ingen förening utan det finns en samfällighet. Och då behöver man som ägare av de här lägenheterna då skjuta till sin andel. Så ska man bygga om poolen för 2 miljoner och Charlie har 1% av det där andelen då. Ja, då får man ju skjuta till de pengarna som 1% av det här beloppet då är.
Mm.
Så att jag menar, det kan ju bli mycket pengar. Det kan ju vara 200-300 000 spänn som Charlie måste pytsa in för att man ska lägga om yttertaket. Och har han inte de pengarna, måste han flytta.
Men om man ska
hur är det då med de här ägarlägenheterna som vi pratar om, som JM som du pratar om? Hur funkar, är det så det funkar?
Ja, men det som är så bra då, för det finns ju många fördelar med ägarlägenheter tycker jag då. För en fördel det är att där behöver du inte fråga styrelsen om du vill bygga om badrummet eller köket eller flytta någon vägg och såna där saker. Undantaget och bärande väggar antar jag då. Det får vi ta för givet att det måste man ju stämma av. Men liksom bortsett från det så du kan göra väldigt mycket. Möjligheten för en juridisk person att köpa finns. Hyra ut kan du göra ut någon fråga. Ja, precis. Lek med tanken då att du är lite mer välbeställd och du vet att mina barn nu har problem och säkert när de ska flytta hemifrån om 5-10 år. Så passar man på att köpa en redan nu och hyr ut under tiden och sen när barnen är vuxna nog så köper man. Eller om du är villägare och tänker så här, nej men nu byggs det attraktiva lägenheter, jag vill bo kvar i villan och ta till, men jag köper ny hyr ut till det så att jag ska sälja villan och flytta dit. Ett annat.
Avspeglar de priset? Förlåt, nu var det jag som avbröt dig.
Nej, det gör ju inte det, men kör.
Skillnaden på en ägarlägenhet och alltså hur är marknadspriset?
Precis, och man kan inte dra för stora växlar för att det finns inte mer än 1000 ägarlägenheter i Sverige. Det har inte varit så himla många år nu, och det är det förresten, det är säkert 10 år sedan det här blev tillåtet.
Det är länge, men det har inte
men det har inte hänt så mycket än så länge. Nej, precis. Jag skulle inte bli förvånad om det här kommer bli mer populärt i framtiden. JM som sagt tror väldigt mycket på det här. Och jag tror att det finns andra byggföretag och bostadsutvecklare som tittar mer och mer på det. För det är fina, för mig som privatekonom finns det andra fördelar också som jag tycker är bra. Det är att det är väldigt transparent. Liksom, det finns ingen årsredovisning som du behöver lusläsa och förstå med föreningens skuldsättning och sparande och allt det där. Det är liksom, du betalar det kostar. De eventuella lånen du behöver för att köpa den här lägenheten, de ligger du på. och de kan du göra ränteavdrag på. Det är inte så att du behöver betala in liksom till samfälligheten i det här fallet för ränta och slitage.
Men hur är det då med yttertaket då? När, när yttertaket börjar risa till sig, när det är dags att lägga om?
Och där har man då i JMs fall, och det kan säkert variera, om vi skulle ha ett byggföretag så kanske vi väljer en annan lösning. Men då man betalar en avgift till samfälligheten. Och den kan man ju bestämma själv i samfälligheten om det ska vara så att vi har en policy och det är att den dagen det är dags att byta taket, då ska samfälligheten ha de pengarna. Andra kanske säger så här, nej men vi tar bara in en viss del så att den dagen det är dags att göra om yttertaket, då kommer vi behöva vända oss till alla ägare av de här ägarlägenheterna så får de skjuta till då. Så att det kan ju variera.
Men hur ska man komma överens om det här? Alltså, om någon ska köpa
det
in sig?
Det står ju då i de bestämmelser och stadgarna man har.
Exakt.
Att så här ska det gå till och sådana saker. Och det är bara att titta utomlands det går till. Utan där är det så att när det är dags att skjuta in pengar så är man tvungen att göra det. Nackdelen och
annars får man sälja och flytta.
Ja, för det är ju inte alldeles självklart och givet att man just vid det tillfället kan få banklån om man inte har pengar.
Jag sa ju lite raljant här i början att ägarlägenhet är det som folk tror att man har i Sverige fast man inte har det. Och med det så menar jag att folk säger jag har köpt en lägenhet. I själva verket så har man inte, det finns bara 1000 lägenheter till salen. Typ de här. Vad man köper är att man köper en andel i en förening. Jag köper 2,93% av den här föreningen och den där som du är medlem i en förening då. Och den föreningen äger huset. Och sen har man gjort det så fiffigt att man hittar på en liten lag som säger att just det här kan man göra så att man kan säga att just de här 2,93% med den följer en rätt att just sova på tredje våningen till vänster på de här kvadratmeterna. Och det är egentligen det som en bostadsrätt är. Man köper inte lägenheten, man köper nyttjanderätten som följer med en viss procent av föreningen. Och det betyder att skulle föreningen gå i konkurs, ja då är det inte din lägenhet längre. Då är det den som de ska betala skulderna till och så vidare. Och förändra föreningen sina regler, då har jag mina 2,93 att rösta med. Men jag kan inte säga så här, jag vägrar, hos mig får ni inte komma in och så vidare. Så vi har liksom löst detta. I Sverige har vi löst det med i resten av världen har de oftast löst det med att säga att man kan väl äga en lägenhet. I Sverige har man, nej, man kan bara äga mark. Liksom fastighet är mark. Och sen har man liksom hittat på den här bostadsrättslösningen som en mellanmodell. Men nu går vi hela vägen ut och har ägandelägenheter också. Och det gör ju att man inte behöver be om lov.
Gillar du det här? Jag
bara lägga till då till det Charlie sa. Att sen, jag tror det var 2004 som det blev tillåtet i Sverige med så här tredimensionell fastighetsbildning. Så att du liksom kan ha liksom bostäder. Det är som småhus
staplade
på varandra. Mm. Det här med ägandelägenheter. Och det finns ju för- och nackdelar med alla de här. Alltså om prissättningen på de här ägarlägenheterna då liksom blir korrekt, då kommer ju de kosta mer än rimligen än vad traditionella bostadsrätter är, eftersom det finns ingen lån där. Det är som att köpa ett hus. Vad kostar huset? 4 miljoner. Ja, då är det du betalar, och det finns inga lån som du indirekt har betalningsansvaret för, som det är en bostadsrättsförening som Charlie beskrev.
Men så har det väl inte blivit. Marknaden har inte förstått ägarlägenheten tillräckligt för att vara beredd att betala den extra miljonerna.
Precis. Och det gör ju då att alltså de här, jag gillar ju att det är transparens, för vad vet man får. Sen tror jag också att en annan sak som kanske har hämmat intresset för just ägarlägenheter är att det är nytt. Det andra är just det där att jag gillar ju bostadsrätter, traditionella bostadsrätter, där det fungerar. Där man har en ansvarsfull styrelse som faktiskt har en teknisk underhållsplan som ser till att ta ut rätt avgifter. För en väldigt stor styrka med traditionella bostadsrätter är att någon tar ansvar för de gemensamma utrymmena. Alltså, det finns en tanke, det finns en plan kring tak, fasad. You name it.
Problemet i din förening, Mattias, det är att det är du som är ordförande.
Ja, och jag är min. Precis. Och jag vet ju liksom de här exemplen från Spanien som förskräcker lite, det att liksom ingen orkar bry sig eller ha kunskap eller helt enkelt rent krasst. Man tycker sig inte ha råd att ta tag i det här med att fönstren måste bytas, och så förfaller massa grejer och ingen vill ta ansvar och såna där saker. Så att jag gillar den svenska formen med bostadsrätter, traditionella, som är faktiskt internationellt sett unikt. Men jag ser jättestora fördelar med många av de här alternativ som poppar upp. Det viktiga för konsumenten är att förstå, för alla de här exemplen, de har sina för- och nackdelar. Och då gäller det som konsument att veta då, vilka är fördelarna, vilka är nackdelarna och vilka passar det här extra bra. Och ägarlägenheter till exempel, det tycker jag kan vara ett bra alternativ för de som är vana att bestämma själv. För de som har pengar och som vill bestämma själva över om det ska hyras ut eller inte och om man vill renovera och fixa och sådana där. Eller om man är helt enkelt juridisk person och vill kunna köpa någonting. För det är oftast ett hinder i bostadsrättsföreningar.
Och inte kanske låta, men för jag tänker också de här lösningarna som är ju välkomnande självklart som vi pratade om från Riksbyggen och
ja, HSB liksom och JM med flera.
Ja, att de har, att de gör saker, men man måste ju också så här, man kan ju inte heller tänka, det här är ju klockrent, för någonstans får man ju också betala för att någon är schysst ju.
Absolut.
Det måste man ju vara medveten om att det finns en hyra så bra, alltså man, så man verkligen vet, som du säger, det finns för- och nackdelar och att man verkligen väger in dem, för det kan ju vara lätt också. Måste man, om man har fått ett jobb eller har kommit in på en skola eller liksom har sitt i ett läge, så kanske man inte alltid tänker, man behöver bara lösa det här.
Ja, det är alltid så. Till syvende och sist är det du som konsument som ska betala. Så det är inte så att de här företagen som jag nämnde liksom är schyssta i den meningen.
Nej.
Det jag menar är bra, det jag tycker är intressant, är att man nu faktiskt tar tag i problemen och går till sig själva och tänker sig, okej, vad kan vi göra?
Mm.
Inte bara förvänta sig att alla andra ska göra saker och ting eller beklaga sig över andra och skylla på att alla andra fel, utan här tänker man till och säger så, okej, det här är de här problemen som finns, vilka av de här problemen kan vi eliminera eller i alla fall minska tröskeln för unga till exempel att ta sig in på bostadsmarknaden. Det tycker jag faktiskt är väldigt glädjande och det tycker jag är intressant. Jag tror att många av de här ägarlägenheter är ett exempel, det här med hyrköp är ett annat exempel. Jag tror att det finns en marknad för det här, men som privatekonom så vill jag naturligtvis att konsumenten läser på. Och det finns en annan form som inte vi har pratat om, som inte ska sammanblandas med ägarlägenheter, och det är någonting som kallas för andelsägarlägenheter. Och då är det ju lätt att det blir lite förvirrande då. Och vad är det då?
Är det fjällstugan som man har vecka 32? Liksom?
Ja, inte riktigt. Jag ska säga så här, nu får jag nästan läsa lite innan till för att jag inte ska säga fel själv då, som har gjort det här. Men andelsägande då, och det är framförallt i Botkyrka som det här förekommer då främst. Det är en modell som liksom utgår ifrån en hyresfastighet, en befintlig hyresfastighet, där man blandar då de här så kallade andelsägda lägenheterna med traditionella hyresrätter. Och en andelsägare då köper en del av den här fastigheten och får då genom ett avtal någonting som man kallar för dispositionsrätt till en viss specifik lägenhet. Så andelsägaren ansvarar för den här lägenhetens inre underhåll, precis som en vanlig traditionell bostadsrättsförening, och betalar sedan en månatlig förvaltningskostnad istället för hyra. Och den här hyresförvaltaren då, i det här fallet Botkyrka byggen, de sköter allt yttre underhåll utanför lägenheten. Det som tidigare då kanske en traditionell bostadsrättsförening sköts av en styrelse. Och det kan vara då skötseln av trapphus, tvättstuga med mera. Och den här hyresförvaltaren fattar alla de beslut som en årsstämma normalt sett fattar i en bostadsrättsförening. Så det gäller att lära sig och sätta sig in i. Och så är det alltid,
Oj, det vet
ju framförallt ni va. Men vad man än köper, läs det finstilta, se till och fatta vad det är du köper eller hyr eller vad det nu är för någonting. Var noga med att kolla vilka är fördelarna, vilka är nackdelarna, och välj därefter.
Spännande är ju ändå att det, som, precis som du säger, även jag fattar inte riktigt kan jag säga.
Och det förstår jag, för det är kanske första gången du hör det här.
Ja, det är det. Men då, oavsett om jag fattar eller inte, så vad man ändå säger att det är ändå någon som kommer på lösningar för att
hitta, som vill göra något.
Som vill göra någonting åt bostadsmarknaden.
Och så här borde det ha funkat för länge sedan.
Absolut. Menar, liksom
man såg de här gamla öststatsländerna, det fanns en enda butik och det kom bröd en gång i veckan, så stod de i långa, långa köer och, liksom, och sen var det slut om man inte stod tillräckligt långt fram. Så har bostadsmarknaden varit i Sverige. Mm. Liksom, du skulle ställa i kö när du var barn. Men vi har ju marknadsekonomi, då öppnar man en annan affär, man hittar på ett annat sätt. Vi bakar bröd, vi importerar, vi kör Skogaholmslimper och formbröd.
Och
prick i korv. Och nu börjar det äntligen hända då. Det är som på ett år nu plötsligt. Så, inget av detta hade vi kunnat prata om för något år sedan.
Ja, äganderätter har funnits. Men ta det här med HSB Dela och Riksbyggen Hyrköp, det är ju väldigt nytt. Det är ju ett projekt som man håller på med just nu.
Så det är kul att det skapas nya former.
Absolut.
Ja, men som alltid marknadsekonomi gäller det som kund då att förstå vad man köper. Så att det står där
och som en avslutande fråga som jag alltid vill ställa, den här, det blir den här stora frågan.
Ja, vad är det nu då?
Ja, men nu är det ju så här, hur kommer det gå för bostadsmarknaden framöver? Vi visste ju att i Örnsköldsvik och Falkenberg så har det gått upp.
Ja.
Gotland har gått ner, och vad det nu tog för exempel.
Ja,
Så okej då, men om vi ska titta på Sverige snittet.
Ja.
Hur kommer det se ut på bostäderna? Kommer de att hänga kvar nu med tanke på konjunktur och allt möjligt? Hur ser bostadspriserna ut om ett år? Har de gått upp eller ner eller ligger kvar?
Ja, och då får det ju bli en gissning som i vanlig ordning då, då. Och förhoppningsvis mer eller mindre kvalificerad gissning förvisso, men liksom ändå en gissning. Och då skulle jag säga, med hänsyn till det låga ränteläget som sannolikt kommer att bestå några år till. Våran prognos är ju som den ser ut idag att styrräntan inte höjs från kanske 2020. Och med hänsyn till vad som händer med regeringens budget och allt som kommer här nu framöver och senare, så tror jag att hushållen kommer ha en ganska god inkomstutveckling även 2020. Och det borgar för att vi kommer få en prisutveckling på bostadsmarknaden, tror jag, som kommer ligga i linje med de inkomstutvecklingar vi ser framöver. Så att jag skulle gissa på en försiktig uppgång på bostadsmarknaden grundat på låga räntor och en god inkomstutveckling.
Vad är en försiktig uppgång? Ge oss en siffra så vi har någonting skjuta mot om 6 månader.
Om vi tittar på inflation som ligger knappt under 2, och vi har haft löneökningar de senaste åren runt kanske 2,5 drygt. Så någonstans där.
2-2,5% upp.
Ja, det är ju otroligt. Som precision, vi är ingen naturvetenskap det här. Men liksom, jag tror en
du
försiktig...
Du behöver inte göra en barrund om du misslyckas. Vi vill bara ha...
Nej, okej. Nej, men en försiktig uppgång i paritet. Ja. Därför att, som vi var inne på tidigare med boindex då, folk lägger idag, behöver lägga ungefär 26% av den disponibla inkomsten på boendet. Mm. Och jag tror att det är ungefär det man kommer att lägga i fortsättningen. Och då krävs det att räntorna ligger kvar och att man får lite högre inkomster. Så kan man lägga lite till på boendet. Så att, eller på bostadspriserna.
Jag ska hem och räkna på mitt boindex.
Du kommer ju inte undan, vet du. Du kommer ju komma tillbaka. Så
det ser jag fram emot. Det är alltid lika trevligt att komma hit. Så det gör jag mer än gärna.
Toppen. Tack så jättemycket för idag.
Tack för att jag fick komma.